Då läser vi dagens predikotext ifrån Matteus evangelium. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led dem hit. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Amen. ...1994. Kommer ni ihåg det året? Vi som är lite äldre kanske gör det. Det var ju det året då Sverige vann OS-guld. Det var OS i Lillehammer. Sverige tog inte en enda guldmedalj för den sista dagen då man tog OS-guld i ishockey. Och vad hände sen? Jo, 15 000 personer samlades på Sergels torg för att ta emot hjältarna som klev ut överst på torget, och sen så hyllade alla och tyckte: oh, vad bra, vi har tagit OS-guld. Men det hände ju en sak till det året, eller hur? VM-brons, ja. VM-brons, inte guld tyvärr. Vi tog brons. Och det här, alltså Sverige och fotboll, vi som är lite nördar, vi vet att Sverige ligger på 10:e plats i världsstatistiken över antal VM-medaljer. Men vi har aldrig vunnit något guld, men vi har ett silver och två brons. Och då vann man alltså brons. Och vad hände sen? Var det någon som var där? I Rålambshovsparken bland 45 000? Eller vad det var? Det var hur mycket folk som helst. Och så sjöng de inte Hosianna. Det gjorde de inte, det måste vi erkänna. Utan vad sjöng de? Guld i... ja, när vi gräver guld i USA. Och så svenska nationalsången. Och så fick alla hoppa längst fram och så tjoade alla. Och sen så gick de tillbaka och ställde sig. Och det största som kan hända en idrottsman, det är att han får åka buss genom stan och stå på sån här otäckt tvådubbeldäckare. Och så står folket nere på gatan och viftar med flaggor och beter sig och skriker och hurrar. Det är det största. Jag vet, när Barcelona gjorde det här en gång och de vann Champions League och for genom Barcelona, då tappar de bucklan ner på gatan. Det var ju katastrof. Det höll ju på att förstöra hela dagen. Men det här, alltså, att gå på parad, jag tror det kommer från USA från början. För det finns ingenting större för en idrottsman än att ställa sig på en scen någonstans eller åka buss genom stan och bli hyllad. Folkhavet som hyllar personen. Och vem minns inte freden från andra världskriget? Nej, vi var inte med på den tiden. Jag satt och pratade med en kvinna som var med på Kungsgatan den dagen. Hon sa att det var en märklig upplevelse. För plötsligt lyfte fötterna och man liksom följde med. Och kunde inte göra någonting. Utan det var en rörelse av människor som hurrade. Men i USA, i England och till och med Norge, så var det soldaterna som gick på gatorna och blev firade när de kom hem. Och man hurrade över det man hade åstadkommit. Och allt det här handlar om kamp, strid, kampen mellan det onda och goda på fotbollsplan, som vi brukar säga. Men också krig. Och runt det så skapar man alla dessa parader och triumftåg. Så Jesus, han var inte först. Men han var definitivt inte sist att passera genom massans hurrarop. Alla var säkert inte riktigt uppdaterade på vad Jesus hade sagt och gjort. Utan de såg att nu hände någonting häftigt och sen så gick man dit lite nyfiken. Men det var någon man pratade om. Och som alltid så blev det lite trångt. Många samlas och Jesus fick ta sig igenom det här. Ofta med hjälp av lärjungarna som banade lite väg för honom. Alla tog chansen att se saken med egna ögon. Folk kom nära. Och det är väl därför som man samlas i Rålambshovsparken och Sergels torg och Kungsträdgården och vad man nu är. Man vill se med egna ögon och komma nära. Och känna att man är delaktig. Och en del, de nöjer sig bara att titta. Andra vill vara mer aktiva. Och i det här fallet så la man kvistar och mantlar på marken. För att visa att jag är delaktig i det som händer. Så vad var det som gjorde Jesus så speciell? Han var ingen idrottsman, han var ingen soldat som kom hem på trumftåg. Han var en person som red på en åsna. Var det att han hade botat några sjuka? Det bidrog säkert till att det fanns ett visst intresse. Att han hade gjort en del under och mättat flera tusen hade säkert en del hört talas om. Och säkerligen fanns det de som hoppades att han skulle ge dem lite mat när han kom in i stan sådär. Men vad Bibeln säger är det största skälet till att folk var nyfikna. Det var att han hade uppväckt Lazarus från de döda. För det var en sån stor händelse. Och Johannes beskriver det på det sättet. Eftersom Lazarus hade blivit uppväckt från de döda så blev man intresserade. Man ville se. Man ville vara nära. Man ville upptäcka. Jesus hade visat att han var herre över liv och död. Och nu ville man se den här märkliga mannen. För det här ingav förhoppningar. Tänk om han skulle kunna ställa en hel armé på fötterna. Som skulle bli oövervinnelig. Därför att ingen skulle dö. Alltså man kan ju tänka sig förväntningarna som växer över en sån sak. Men några dagar senare så vet vi vad som hände. Jesus själv dog. På grund av alla bromsklossar omkring honom. Människor som klagade över vad han ställde till med. Det är för mycket oljud, det är för mycket folk. Han säger inte rätt saker. Han tror han är något. Jesus som hade kommit för att frälsa världen. Och folk satte igång och klaga. För att han gjorde fel. Och anklagelserna tog död på honom. Jesus kom för att skänka frid. Och blev anklagad för att han störde lugnet. Det är rätt intressant att hur man tolkar saker och saker. Och som världen ser ut nu så är ju alltså det här budskapet om fred mer aktuellt än någonsin. Och det är inte så enkelt att svara på. Våra tankar om fred går ju till det här med vapenvila. Man pratar om vapenvila i Israel. Men Guds fred är så mycket mera än en vapenvila. I Bibeln, om vi läser Bibeln, så ser vi att patriarkerna, Abraham och hans söner, de var pacifister. De sökte fred med andra som bodde i området. Abraham bad för ondskans folk i Sodom att Gud skulle rädda dem. Så Abraham kom med en vilja till fred. Inte ta ett land med våld. Det här ändrades när Israel kom tillbaka från slaveriet. Då intog man landet med våld. Och måste då försvara landet med våld. För så fort någonting blir en egendom så ska det försvaras. Vilket gäller över hela världen. Och så kommer vi fram till profeterna och Zakaria. Utrota alla militära vapen ur Efraim och Jerusalem. Och Efraim, det är de 10 norra stammarna. Som blev en egen stat på 900-talet. Och kom att kallas för Efraim, för det var den största stammen. Men 722 invaderades de av assyrierna. Som tog dem med våld och skingrade folket. Samma öde drabbade ju Jerusalem. Men profeterna förkunnade fred hela tiden. Gud vill fred. Gud söker fredens lösning. Gud söker rättfärdighet. Jesus bodde i ett militariserat område. Ockuperat av romarna, fullt av soldater överallt. Och de tog sig ju samma rättigheter som soldater över hela världen. De har gjort både förr och än idag. Kunde obehindrat trakassera oskyldiga och de ville. Så folk var upprörda, ville förändring. Men Jesu ord är tydliga. Om han hade haft ett rike på jorden att försvara, hade hans anhängare tagit till våld. Men nu är hans rike av ett annat slag. För den innehåller ingenting som kräver våld för att upprättas och bevaras. Utan är lagt i människors hjärtan och baserat på kärlek och nåd. Så om det är något vi ska försvara så är det vår inre frid. Och det kan inget vapen i världen göra. Fredens folk är de som har frid i hjärtat. Som tror gott om andra människor. Och vill skapa förutsättningar att leva tillsammans med andra. Det här är Bibelns budskap. Härlighet, ära och frid. Och var och en som gör det goda. Skriver Paulus. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet. Friden kommer från en källa utanför oss själva, Jesus Kristus, vars födelse kantades av budskap om Guds fred och frid, skriver Lukas. Frid kommer av att ställa till rätta med Gud. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom vår tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Fredens budskap är att ha frid i hjärtat och se saker ur Guds perspektiv. Se saker ur ett annat perspektiv än de som ropar och skriker högst. Att ha frid med Gud är inte bara en känsla. Det är någonting större, någonting mer. Det är ett förhållningssätt. Frid mellan mig och skaparen. Där finns öppenhet, vänskap, närhet. Allt det man söker när man går till oss för att hylla de här hjältarna, det erbjuder Jesus Kristus. Närheten. Se mig. Kom och ta på mig. Han släpper oss långt innanför de här barriärerna man har som människa i våra hyllningståg. Så även om vi har känslor och kan påverkas och bli arga och upprörda av både det ena och andra, så är den friden med Gud någonting som ligger fast under och låter sig inte påverkas. Och vi ser exempel på det idag. Fridens bärare i Ukraina, fridens bärare i Israel, fridens bärare i Gaza, de finns där. De syns inte i medierna, men de finns där. Hon bär friden i hjärtat och vill någonting annat. Och ser de människor som finns omkring dem. Så friden är en gåva som vi kan få uppnå. Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro. Tappa inte modet. Må hoppets Gud fylla er med all tro, glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andens kraft. Amen.